Han har världen som arbetsfält men återvänder alltid till Malmö. Mars månads ansikte är journalisten och dokumentärfilmaren Fredrik Gerten. Bland de filmer han gjort kan nämnas fotbollsdokumentären Blådårar och filmen som nog har fått ganska många att tänka till en extra gång framför frukt- och grönsaksdisken Bananas. Idag den 6 mars är det premiär för hans nya film Bike vs. Cars, alltså cyklar mot bilar, som han hoppas ska leda till diskussioner om miljön, klimatet och människors hälsa. Vår reporter Anki Wenster tog en promenad i stadens brus med Fredrik Gerten i hans favoritkvarter i Malmö, där ungdomarna fortfarande verkade ha en del nyårssmällare kvar.
Ja, här bor du?
Jag bor här omkring på Möllevången, det har jag gjort i väldigt många år. Jag gillar ju världen och på Möllan finns ju verkligen världen. Här är ju liv dygnet runt och väldigt levande folk från alla möjliga platser i Sverige eller från världen är här. Och det finns en energi som jag tycker är inspirerande.
Känner du igen den från andra delar av världen?
Ja, jag tror det är säkert det som gör också att jag tycker om att resa, att jag tycker om den energin som finns på många ställen. Där mycket folk rör sig och människor försöker ta sig fram och skapa saker eller försöker överleva. Det finns en kraft som jag tycker är inspirerande.
Är den kraften du vill försöka fånga upp i dina filmer också?
Det är klart att det finns alltid någonting som ligger mellan raderna i alla ens filmer. Och för mig är det säkert så att det som jag tycker om att lyfta fram är liksom människor som man kanske inte annars möter. Och jag tror att i den här tiden när vi pratar om främlingsfientlighet eller rasism och allmän dumhet så tror jag bara det enkla att lära känna människor som kommer någon annanstans ifrån att det gör att det är svårare att vara dryg rasist när man lär känna och tycka om människor som kommer någon helt annanstans ifrån. Men man kan också säga att jag har gjort många filmer som utspelar sig i Malmö där folk kanske är arbetarklass eller folk kommer från sådana miljöer som normalt inte då representeras i media. Och bara att lyfta fram vanliga människor är ju också någonting som är också viktigt.
Ett exempel på det är den film som Fredrik Gerten nog oftast förknippas med, Bananas från 2009. I centrum står bananarbetare i Nicaragua som utsatts för ett giftigt bekämpningsmedel. Han skildrar deras rättsprocess mot fruktjätten Dole, som i sin tur ville stoppa filmen och stämde Fredrik Gertens filmbolag för förtal, men misslyckades. Filmen ledde till att bananförsäljningen i Sverige minskade och den visades även i riksdagen hösten 2009. Det är inte svårt att hitta berättelser som känns angelägna, tycker han. Men när det handlar om dokumentärfilm så är det mycket som ska fungera och klaffa för att resultatet ska bli bra.
Jag var ju journalist innan och när man är journalist så kan man ju sitta sig ner och skriva en artikel lite när man vill. Jag skrev ju tidningen Arbetet i många år, hade en krönika en gång i veckan under uppåt 11 år. Och då kunde jag ju få inspiration och hitta saker att berätta om. Det var ganska lätt. För att det är mycket man ser och mycket man funderar på över, mycket man vill berätta om. Men det knepiga med film är ju att det så ska du göra en berättelse som håller ihop över 90 minuter. Och det är inte allting som låter sig göra så enkelt. Om du ska skapa en riktig dramatik. Det finns många saker som man tycker är intressanta men som man inte riktigt vet hur man ska göra en film på.
Vad är viktigast i ditt berättande?
Alltså, det viktiga för mig är att det finns någonting som jag kan brinna för. Som jag tycker att det är värt besväret. För att det är hårt jobb. Jag tjänar inte speciellt mycket pengar. Alltså det är inte så att det är någon sorts försörjningsjobb. Utan det här är liksom... Man måste vara väldigt passionerad för att kunna hålla på med det här. Jag försörjde mig bättre som journalist än vad jag gör som dokumentärfilmare. Jag har ett roligare jobb nu. Jag klagar överhuvudtaget inte, men... Men nej, jag gör inte dokumentärfilm för att jag ska försörja mig. Utan det är för att det finns någonting i den utmaningen som är Det är som att bestiga ett berg.
Du blev ju väldigt utmanad också för några år sedan då när Dole stämde dig för din film Bananas. Hur kändes det? Hade du förväntat dig att det skulle bli så?
Nej, jag hade inte förväntat mig det. Det kan man liksom inte riktigt... Man kan liksom aldrig... Man ska inte heller spekulera så mycket i reaktionerna på ens film. Man ska försöka berätta det man vill berätta och göra det så gott man kan. Men alltså, jag tänkte att de kanske inte skulle gilla min film, men att de skulle ta i med storsläggande hade jag inte alls väntat mig. Och det förvånar mig på något sätt också, för att det som jag berättade där var ju någon sorts offentliga uppgifter. Det var ju citat från en rättegång som alla andra medier kunde följa. Så det fanns egentligen ingen riktig logik. Men logiken var ju, visade ju sig vara ganska enkel. De ville bara stoppa den här filmen. För att de insåg att det som kom fram i den här rättegången var dåligt för dem. De i rättegången erkände de ju själva att de fortsatte att använda ett förbjudet bekämpningsmedel som alla sa till dem, till och med fabrikanten, sluta använda det för att folk blir sterila. Och så fortsätter man använda det mot sina egna arbetare. Och det är en helt förfärlig omoral, och det är klart, den vill man ju inte skylta med när man säljer bananer. Och så det är klart att det är ganska logiskt att de ville smälla till mig, och så gjorde de det på ett sätt där de försökte få folk att prata om någonting annat än just den saken att de själva hade varit väldigt omoraliska.
Sen så hände det någonting i november 2010. Det var en rätt så lång process det här. Sen så fick du rätt då. Hur kändes det?
Jo, alltså det var ju... Det var en lång process, och det var en process av väldigt mycket uppförsbacke. Men när vi väl lyckades liksom vända debatten och få folk att prata om yttrandefrihet och prata om så viktiga saker i vårt samhälle och om hur stora företag använder liksom sina pengar för att få folk att prata om det de vill ska pratas om. När vi lyckas vända den skutan så blev det ganska häftigt naturligtvis. Och att vi då vann till sist i amerikansk domstol och de tvingades betala våra advokatkostnader. Det var ju det klart att det var häftigt. Men samtidigt var det så att när vi vann så hade vi då jobbat obetalt under väldigt lång tid.
Under många år.
Och det, alltså vi satt ju med en förlust på 1,5 miljoner kronor som var väldigt tuff att hämta tillbaka för ett litet företag. Så de skadade oss väldigt, väldigt mycket. Va? Och det är klart att jag blev lite känd på det, men det betalar inte heller räkningarna. Va? Så att... Vi har liksom levt lite med den smällen över åren sedan dess också. Och vi är inte helt i fatt än.
Ska vi gå lite?
Ja, det gör vi. Ja.
Du är uppvuxen i Malmö. Var någonstans?
Alltså jag är född ute på... Jag är född in i stan, men som barn bodde jag ute i Riseberg utanför Bulltofta. Vi bodde precis vid flygfältet. Min mamma jobbade som sekreterare på flygbolag Transair. Så vi var väldigt nära flyget som bullrade in, och det var väldigt barnrikt. Och så det var väl, det var nog ganska aktivt. Och sen så när jag gick i skolan så drabbades jag av det som många kan drabbas av. Hamnade i någon sorts mobbing och fick den sortens motstånd som inte är så kul. Ska vi gå in här?
Ja, kan vi göra.
Vi vandrar in i Folkets park. Fredrik Gatten är född 1956 och har följt utvecklingen i Malmö. Det är också här han har hämtat mycket av den kunskap han använder när han filmar internationellt. För det finns många likheter, menar han. Och det är ofta samma krafter som styr samhällsutvecklingen runt om i världen. Med sig i bagaget har han också erfarenhet av att under många år ha jobbat som journalist. I Afrika, USA och Sydamerika. Och han talar flytande spanska. Som dokumentärfilmare beskriver han sig till stor del som självlärd. Att han ofta provat sig fram och lärt sig på vägen av duktiga medarbetare, filmare, fotografer och klippare. Men att beskriva sitt utseende är lite svårare.
Ja, det vet jag inte hur ser jag ut. Jag är 80 lång. En gång i tiden så hade jag mörkt hår. Det har väl blivit lite blondare med åren.
Ögonfärg?
Jag tror det står melerade i passet, vad nu det betyder. Någon sorts oklart mellan grönt och blått eller något sånt där.
Mm. Vad har du på dig idag?
Ja, men idag har jag lite svarta kängor. De är inte så hårda som man låter, utan de är ganska snälla. Jeans, och så har jag någon sorts fransk rock. Så har jag en vinröd halsduk. Mm. Som också matchar en vinröd tröja. De är inte köpta samtidigt, men ändå. Och mössan har jag i fickan, för det är faktiskt väldigt milt idag.
Ja, det är ju det. Ja. Och snön håller på att tina bort här.
Men barnen
åker skridskor fortfarande. Ja. Vad gör du när du ska koppla av?
Alltså, min stora liksom, passion vid sidan av mitt arbete och min familj och så är ju Malmö FF. Så det är ju där jag har, det är där jag kan förflytta mig själv till ett känslomässigt stadium som jag vore 13 år. Där allting är svart eller vitt. Det är ju väldigt skönt. Så, och det har ju varit ett fantastiskt år att vara MFF-are nu i 2014. Och det är ju jättespännande nu inför den nya säsongen. Så att där har jag någonting som jag kan förlora mig.
Ja, du gjorde ju i blådårar så gjorde du ett porträtt av en lite ung Zlatan. Mm. Han var 17-18 där, va?
Ja, han var 17 när vi träffade honom, Zlatan.
Följer du honom nu också?
Ja, men jag tittar ibland. Men jag tittar inte på allt eller sådär. Men det är ju en fantastisk saga. Det är ju man är ju så stolt över Zlatan att en kille från Malmö har tagit sig så långt och är så duktig och är så imponerande. Och som också i den här väldigt kommersiella, galna fotbollsvärlden ändå på något sätt har lyckats behålla sin person, sin karaktär och skydda den på något sätt.
Det är väldigt lik sig som du träffade honom när han var 18.
Han är väldigt lik sig. Alltså det är klart att han är så utsatt och vad han än säger så citeras det och förvrängs i tusentals ställen. Så att han måste ju passa på sig. Men samtidigt så har han ändå, han har en känsla för var han kommer ifrån och är väldigt stolt över det. Och det intressanta är då när han nu är i Frankrike att unga från förorterna där också känner igen sig i honom och är stolta över honom. Så att och så har ju fotbollsspelare varit i alla tider och de har ofta kommit från fattiga kvarter. Även våra tidigare hjältar i Malmö har ju haft samma känsla. Och man känner igen sig. Så att han har varit väldigt trogen det gänget. Det tycker jag är väldigt fint.
Nu står vi här vid Folkets Park, Möllevången, och på Södra Parkgatan, och du bor kanske inte så långt härifrån. Men vad betyder Malmö för dig? Du har skildrat Malmö i flera filmer.
Alltså, ska man säga, den kärleken till en stad där man är född behöver man ju knappt motivera, för att den liksom kommer på något sätt liksom i generna. Och jag har ju då av många skäl valt att behålla min rot i Malmö. Kanske för att jag trivs så otroligt bra när jag är ute och reser. Jag liksom har väldigt lätt för att flyta in och skapa mig ett vardagsliv var jag än kommer i världen. Så pass bra så att jag nu insåg att shit, jag måste nu bestämma mig för en plats på jordklotet där jag ska bo, för att annars kommer jag liksom bara försvinna. Va? Så att därför har jag liksom alltid haft min bas här, och då har min Möllevången blivit den basen. Men jag reser ju nu för tiden, reser jag minst 100 dagar om året, men och så gjorde jag också mycket förr. Va? Vissa år nu efter min förra film släpptes så reste jag 180 dagar. Så det är väldigt mycket ute.
Och du kommer precis från Sydamerika också.
Mm. Jo, jag har varit i Chile och hjälpt dokumentärfilmare där med deras projekt, och sen har jag varit i Brasilien och visat min nya film Bikes vs Cars för de medverkande där.
Berätta jättekort om den.
Ja, men filmen är en titt på trafiken, på krafterna som gör att vi har en icke-fungerande trafik eller stadsplanering i städer runt om i hela världen. Och man kan tro då att den trafik vi har idag är någon sorts naturlig utveckling, och den stadsplanering vi har är bara har blivit sån. Men så är det ju inte, utan det ligger starka krafter bakom att vi idag sitter fast i bilköer. Och det är ingenting som, det är ju liksom, byggindustrin har byggt massa förorter och villaområden långt ut där det inte finns kommunala transporter. Och sen har man tvingat in flera och flera bilar. Och sen så försvinner de små butikerna där, nära där man bor. Och sen så är det plötsligt ett köpcentrum man måste köra bil till. Så att vi har skapat ett samhälle där folk har blivit bilberoende. Och nu är det här bilberoendet så stort så att många människor måste köra bil, men de kommer ingenstans. Och det är ju inte värst här i Skåne, även om väldigt mycket folk sitter i bilköer även här. Så runt om i världen nu när bilförsäljningen bara exploderar, så är ju städerna går ju sönder. Alltså folk kommer ingenstans. Folk tillbringar 3 timmar om dagen i bilköer. Och vad det betyder för luften, för klimatet, alla sjukdomar. Men man säger här i Europa att 120 miljoner människor i Europa är drabbade av trafikbuller. Och då är väldigt många av dem får skador som gör att de dör i förtid eller så. Alltså det är, detta, vi pratar om enorma hälsoproblem skapade av trafik.
Och nu har du gjort lite nedslag i olika orter, olika länder.
Ja, men alltså, den här berättelsen kan man ju egentligen göra från väldigt, väldigt många olika ställen. Men som jag nu jobbar internationellt så fick jag ju ta och bestämma mig. Och då har jag valt Los Angeles för där en stad som har nästan en sorts modellstad för motorvägen. En gång hade då Los Angeles världens bästa kollektivtrafik. Det fanns spårvagnar och trolleybuses, trådbussar på alla gator och mycket järnvägar. Men alltså bilindustrin och oljeindustrin köpte upp de här bolagen och la ner kollektivtrafiken. Och så rullar man ut det här motorvägsnätet som gör att man kan inte röra sig i Los Angeles utan en bil. Och den modellen har då rullats ut över hela USA och väldigt, väldigt många andra länder. Sverige är ju väldigt mycket en spegling av det, den svenska planeringen. Så att det där är ganska olyckligt. Och detta är inte ingen naturlig utveckling, utan det är liksom en människokonstruerad, lobbystyrd utveckling. Och det är lite det jag vill diskutera i den här filmen. Hur fick vi en värld där alla människor sitter olyckliga i en bilkö? Alltså bilen är ett fantastiskt verktyg. Det är inte så att jag hatar bilar.
Du kör själv?
Jag älskar att köra bil. Men
har du bil?
Nej, jag har inte bil. Men jag har haft bil. Men jag gillar att köra bil. Men inte sitta i bilkö. Det verkar ju helt meningslöst.
Men du hoppas det ska bli diskussioner nu i alla fall efter den här nya filmen kommer?
Ja, men det hoppas man ju alltid. Man hoppas att vi ska få ett samtal som gör att folk liksom kopplar liksom och förstår sambanden.
Har du funderingar på nästa dokumentärfilm?
Det har jag lärt mig då. Att om det är någonting man inte ska prata om när man ska lansera en film, det är att prata om nästa. Det vore ju extremt korkat. Så att jag kan varken bekräfta eller dementera att jag tänker på någonting.
Idéer kanske du har hela tiden på olika saker som kan vara intressanta. Du har ju skildrat både den lilla människan och de stora sammanhangen i många filmer. Vad är roligast att göra?
Nej, men jag vet inte. Alltså, det är ju ett oerhört privilegierat jobb att få lov att få berätta historier som intresserar en. Det har ju man som journalist också, men som dokumentärfilmare kanske i ett större utsträckning. Man blir insläppt i både slott och koja. Man får träffa folk, man får tillbringa tid med människor man aldrig skulle tillbringa tid med annars. Alltså folk öppnar sina hjärtan för en och folk berättar om sina mörkaste stunder eller sina ljusaste stunder. Alltså det är ju väldigt lyxigt.
Dina filmer går ju runt om på olika dokumentärfilmsfestivaler.
Ja, de går på festivaler och många specialvisningar runt om i hela världen. Mm. Alltså bananfilmerna har ju gått säkert i 100 länder, båda två. Och de fortsätter att visas väldigt mycket. Här om veckan så fick jag en massa aktivitet på Twitter. När min förra film visades på någon liten biograf i i Nigeria. Så det var en massa människor som tweetade och tyckte om den och sådär. Det är ganska häftigt.
Det väcker mycket känslor.
Ja, men det är ju så. Det är ju det som är en utmaning, att göra en berättelse som fungerar i många kulturer och så. Det är, man kan tro att det är svårt, men det är inte så, det fungerar. Folk gör sina egna bilder och sina egna kopplingar till lokala förhållanden. Och det är ganska häftigt.
Hur många är ni när ni är ute och filmar nu?
Alltså, lite på grund av det finansiella som har drabbat oss, så har jag ju tvingats vara väldigt försiktig. Så att nu har jag rest själv överallt och jobbat med lokala team.
Funkar det också?
För att spara pengar. Ja, det är ju väldigt jobbigt och stökigt och sådär, men det är... Men det blir billigare. Men, och fördelen är att jag naturligtvis också får lokal kompetens överallt. Folk vet var ljuset är vackrast och var det händer mest och var det finns berättelser och sådär.
Samtidigt kanske lite lättare också, att man liksom kommer närmare det man vill ibland.
Jag kommer väldigt mycket in i de länderna, för jag reser ju inte där med en grupp svenskar. Utan det är ju bara jag, och sen är det de är ju därifrån. Men det är klart det är lite tufft också, för då ska jag försöka få med dem på min vision. Fast de vet egentligen inte vad jag håller på med. Det är ju ganska arbetsamt. Och sen är ju ett arbetspass när man är ute och filmar är ju nästan aldrig under 15 timmar per dygn. Liksom. Det är ju väldigt, väldigt långa arbetsdagar. Så att det är ju tufft, men lärorikt som det heter.
Det var dokumentärfilmaren Fredrik Gerten som promenerade i kvarteren runt Möllevången i Malmö tillsammans med vår reporter Anki Wenster.